älskade Fader och älskade Jesus och älskade heliga Ande. Var här tillsammans med oss. Var här och förhärliga Jesus i ditt ord. Så att vi kan se och växa i mognad, i renhet, i tro, i kärlek. Att nåd och frid får föröka sig mitt ibland oss. Låt ordet slå rot i våra hjärtan idag. Låt det slå rot och tala till oss, heligande. Du är vår lärare. Jag tackar dig, älskade Fader, att vi ska få uppleva att du är här. Att du, Jesus, vår frälsare, vår brudgum, vår älskade som vi väntar på, är här och rör vid var och en av oss. Tack, heligande, för uppenbarelsen och visdomen till kunskap om Gud. Tack, Fader. Tack, älskade Fader. Gud behöver ett folk. Han behöver ett folk som håller fast vid hans ord. Verkligen. Som inte ändrar på ordet. Som inte kompromissar med ordet. Utan som tar emot ordet. Och hör ordet. Och gör ordet. Ett trofast folk. Den här sista tiden. Vet du vad det är för dag idag? Första Abib. Första Nisan. Som ska vara den främsta av alla månader, sa Gud. Den första månaden på året. Och det är ingen som firar nyår idag. Det judiska folket gör det inte. Andra gör det inte. Varför gör ingen det? Då frågade jag Gud. Varför pratar vi inte om första Nisan? Första Abib. Eftersom det är den främsta av alla månader. Då hörde jag i mitt hjärta. Varför det är ett motstånd. Också i Israel, varför man inte för, det är för att Abib är Jesus månaden. Det är Jesus månaden framför andra. Så idag börjar Guds nya år. Och Abib är Jesus månaden. Sen bytte namn till Nisan då, på grund av Babylonien. Så idag är det början första Abib. Efter Babylonien så ändrar man det till första Nisan. Även Nisan och slutade fira. Märkligt. Men det är Jesus månaden. Befrielsen från Egypten som är tecken på Jesus. Andra Mosebok 12 står det. I denna månad på 10:e dagen så tar ni ett lamm. På 14:e dagen så slaktar ni lammet. Och när jag satt i bilen så kände jag verkligen så här. Jesus månaden börjar idag. Och det känns som vi går in i en ny tid. Där Gud vill resa upp oss. Och att hålla fast vid ordet. Och att leva för att han ska få göra vad han av evighet har beslutat att göra genom dig och mig. Och då tänkte jag när den här bibelundervisningen började. Så hade jag ju det inte i mitt hjärta utan jag bara hörde från Gud. Där tyrannens lärosal. Och innan vi började bibelundervisningen så var det ju ett lockrop till bruden. Och nu då när jag sa till Gud, vad är det? Varför har vi bibelundervisning? Vad vill du för någonting? Och då sa Gud så här, alltså han vill ha ett folk, det vet vi, ett renat egendomsfolk. Men han vill också att det ska bli lärjungar, äkta efterföljare till Jesus. Och då var det som Gud bara sa i mitt hjärta, jag måste ha folk som kommer till mig, alltså som kommer till Jesus. Och lär känna Jesus. Lär känna Fadern. Genom ordet och den helige Ande. Inte vad predikanten säger. Utan det måste vara anden genom predikanten. Och att inte man fäster sig vid predikanter och tjänster. Utan att Gud sa att min uppgift är att föra er till honom. Och jag misslyckas i min uppgift om jag för någon av er till mig. Och i början när Gud kallade mig 1985 så drogs ju människor. Och då sa Gud bara så här till mig som en varning. Jag har lagt en doft av mig i dig. För att dra människor till mig. Så att inte jag drog människor till mig när de kom på grund av doften av Jesus. Utan att jag förde människorna till honom. Så att få ett folk som inte blir beroende av ledare. Det är livsfarligt att följa ledare. Rätt för er går ledaren fel. Och då går de som följer ledaren också fel. Utan vi måste ha huvudkontakt. Jag måste själv höra vad Jesus säger. Och när vi har samma huvud, då är vi lämnar varandra till tjänst. Det är livsfarligt att vara lämnar varandra till tjänst med andra huvuden eller egna huvuden. Utan Jesus måste vara huvudet för oss alla. Och jag måste höra, jag måste vara ledd. Personlig relation, lära känna Gud. Och bli fri från alla metoder. Så man kan säga alla och rabbla alla bibelord utan att ha en relation. Utan att ha närhet. Utan veta att du bar mina sjukdomar för att du älskar mig. Det är inte att genom Jesus år har jag blivit hela. Utan du bar mina sjukdomar. Du tog min smärta för att du älskar mig. Du dog för mig för att du älskar mig. Ingen religion, en relation. Att vi kommer till honom och blir hans. Ingen annans. Att han kan föra oss vart han vill. Vi lägger inte beslag på varandra. Utan vi går vart vi vill. Vi följer honom. Matteus 28, 19 och 20. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Inte få in dem i ett speciellt samfund. Utan gör dem till efterföljare. Så leder Gud dem där han vill ha dem. Döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Lärande dem att hålla allt vad jag har befallt. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ända. Lärande dem att hålla allt vad jag har befallt. Så det är det, att läsa ordet. Att vara i ordet, lära känna Gud. Och göra hans vilja. Inte kommer var och en in i himlen som säger det, Herre. Inte de heller som gör kraftgärningar. Eller profeterar. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Och det är att höra ordet och göra ordet. Och det är det folket Gud måste ha. Han sa här om de som kom och sa, Herre, Herre. Har vi inte i ditt namn drivit ut onda andar. Profeterat, gjort många kraftgärningar. Och han säger så här, gå bort ifrån mig. Hur kan han säga det? Och så säger han så här, jag har aldrig känt er. Ändå hade de använt hans namn. Ordet känt där står ordet jada. Och det är att känna så nära så att Adam kände Eva och hon blev havande. Det är alltså känna intimt. Han säger egentligen så här, jag har aldrig varit förenade med er. Vi har aldrig varit ett. Utan ni har tjänat religionen. Så att bli ett. Och då att höra och göra i Matteus 7, 24 och 25. Därför var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem. Han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på Helleberget. Och då ser vi så här. Slagen föll, vattenströmmarna kom, vindarna blåste och kastade sig mot i huset. Och likväl föll det inte omkull eftersom det var grundat på Helleberget. När vi är frälsta så kommer djävulen och kastar sig på oss. Han smyger sig inte bara på oss. Han kastar sig på oss. För att uppsluka oss. För att förstöra oss. Till intet göra oss. Och bara om jag hör och gör i tro så består jag för de här kasten som kommer. Det är 100% att det kommer på våra liv. Vi slipper inte för att vi är kristna, utan det blir värre för att vi är kristna. Israel är Guds egendomsfolk. Har de det bättre för att de är Guds egendomsfolk? Har de det skönaste och behagligaste på jorden? Varför är man ute efter dem? Varför är man ute efter kristna? Varför är djävulen ute efter kristna? Det är för att vi tränger undan hans rike och demonstrerar Jesu triumf över honom. Och för att vi inte ska göra det så kastar han sig över oss. Eller leder oss vilse. Så att höra ordet förblir ordet och göra ordet. Och det står i Johannes 8. Att lärjungar förblir i ordet. Och tar sitt eget ansvar för sitt liv. Inte att någon annan andlig ledare eller församling eller någon tar ett ansvar för mitt liv. Jag tar ett ansvar för mitt liv. Ingen annan. Jag måste läsa ordet. I Johannes 8, 29. Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig alena, eftersom jag alltid gör vad honom behagar. När han talade detta kom många till tro på honom. Då sa Jesus till judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord så är ni i sanning mina lärjungar. Så tecknet på att det blir lärjungar är att lärjungarna förblir i ordet. Och ni skall då förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria. Så därför är vi här, så att vi ska höra ordet och göra ordet och förbli ordet och studera ordet och lära känna Gud genom ordet och växa genom ordet upp till manlig mognad i Kristus. Att kunna ställas fram som fullkomliga i Kristus, står det på Kolosserbrevet 1. Och honom förkunnar vi för vår del i det vi förmanar var människa och undervisar var människa med all vishet, för att kunna ställa fram var människa som fullkomlig i Kristus. Därför är vi här. Och det här är vad Gud längtar efter. Att vi ska växa upp till huvudet, Kristus. Ta ansvar för våra egna liv. Faran har varit att vi har tränat Guds folk i att stå i förbönskö och vänta på profetiska tilltal. Det är den mognaden nästan vi har nått. Att erbjuder man till förbön, så är det precis som alla sitter och väntar, ska de aldrig sluta prata, så jag får springa fram och få handpåläggning och få ett profetiskt tilltal. Men det växer vi inte av. Utan vi växer av ordet och vår ensamma kamp med Gud. Vår ensamma svåra kamp. Brottningskampen med vårt inre. Med fiendens röst. Allt som stormar runt omkring. Där växer vi. Det är smärtsamt att det är så. Men på grund av syndafallet är det så. Så du som lider idag och kämpar en ensam kamp, fortsätt. Det bryter igenom. På sista tiden har jag känt så här, när människor söker hjälp. Alltså Guds folk som har varit kristna länge. Ser som Gud säger: om du hjälper, hjälper du. Gud har kallat mig till ungdomar på sista tiden och icke frälsta. Men de som har varit frälsta länge, hjälper du så hjälper du. Vi behöver ta kanten. Man kan känna så här: det här går över min förmåga. Vi behöver vänskap. Men förtröstan kan inte vara på någonting annat än på Gud. Så vi kan dela sorger i vänskap. Och det ska alla göra. Men till mig kommer många då bara för att man står så. Och då kan det bli helt fel. Så att jag kämpar ensam. Jag kan ha vänner att dela det med. Men förtröstan måste vara på honom. Och kampen är inte lätt. Men det bryter igenom. Till slut blir han vårt liv. Till slut kan man känna så här när kampen och stormarna kommer. Och man brukar reagera med sin själ. Så i alla fall jag har gjort. Jag brukar fånga ett bibelord med själen. Och brukar hålla emot med själen. Och så plötsligt märker jag: det kommer en annans liv upp till mig. Med ett annat bibelord. Och har en annan syn på saken. Och tar i tur med: det kommer ett annat liv och betjänar mig. Utan mig. Och det är det underbaraste, så finns, stiger en annan upp i mig. En annan för min talan inför Gud. En annan för min strid. Vilket liv. Men innan man kommer dit till vilan, så kämpar man ju med näbbar och klor. Och alla metoder ibland man kan. Men att sök honom. Han växer inom dig. Och rätt för det så kommer du känna: han är där. Han lever inom mig. Nu lever inte längre jag. Utan Jesus lever i mig. Och det liv jag lever i den här kroppen, det lever jag i tro på honom. Han kommer aldrig att svika mig. Som Paulus sa: att leva är för mig Kristus. Och sen lägger han till: att dö är en vinning. Visst är det gott. Att leva är för mig Kristus. Och den dagen jag inte är kvar här i kroppen, så är det en vinning. Jag såg ett äkta par från Israel i morse på tv. Och de gick till en gravplats. Någonstans, en judisk gravplats. Och skulle besöka föräldrarna där. Men sunnan brukar gå dit och står ju då namnen och så står det född och så står det död. Och den här mannen från Israel, han stod inte ut med att det stod att hans pappa och mamma var döda. Så han gick till en rabbin och frågade, kan vi ändra texten på gravstenen? Och det tyckte inte rabbinen att det absolut gick. Men han gav sig inte. För han sa, skriften säger. Och du som är rabbin, du måste ju lyda skriften. Det är skriften. Och skriften säger ju att min pappa inte är död. Så han har fått nya gravstenar. Den och den namnet. Född. Inte död. Hemma. I faderns härlighet. Jag tyckte det var så jättehärligt. Så att vi har det perspektivet. Att vi kan inte dö. Vi kan bara lämna de här kropparna. Så att leva är för oss Kristus. Och sen går vi till härligheten. Om vi går före innan han kommer. Så att vi slipper den här dödsångesten och sorgen när någon går hem. Till ordinären så är den absolut inte död. Bara har sluppit mycket. Vi ska till första Petrus är vi. Och då ska vi be att ordet verkligen får ingång i våra hjärtan. Det var fjärde kapitlet. Så då läser vi. Då nu Kristus har lidit till köttet. Så väpna och ni er med samma sinne. Ty den som har lidit till köttet har inte längre något att skaffa med synd. Vad betyder det? Då nu Kristus har lidit till köttet, vad betyder det? Ja, då nu Kristus har dött. Så väpna och ni er med samma sinne. Jag ska skydda mig, mitt liv. Med samma sinne. Det här ska jag skydda mitt sinne med. För den som har lidit till köttet har inte längre något att skaffa med synd. Hur kan jag skydda mig med det? Vad ska jag tänka som skyddar mig då nu Kristus har lidit i köttet? Eftersom den som har lidit i köttet har inte längre något att skaffa med synd. Kan jag skydda mig med att det här ska hålla synden borta från mitt liv? Ja, jag tänker så här, då nu Kristus har lidit i köttet. Att han har dött. Jag har också dött. Det är det står. För den som har dött har inte längre något att skaffa med synd. Så att Jesus har dött, alltså har jag dött. Och det måste jag tänka. För det är ett skydd, det väpnar mig från att när frestaren kommer och vill att jag ska göra det som är mot faderns vilja. Så är det ett skydd för mig som den helige ande ställer upp på. Jag har dött. Förstår det i Romarbrevet 6. Håll före att ni är döda för synden. Och att hålla före är detsamma som att tro. Tro att du har dött. Alltså tror vi att vi har dött. Men det är ett skydd för oss när frestelsen kommer.
Törnekrona, om man tänker på att han dog i vårt ställe. Ja. Jesus med törnekrona på vårt sitt sinne. Så har vi det på vårt
sinne. Så att det inte ska kunna smita någon annanstans. Utan hålla sig till Kristi sinne. Jag har dött. Jag är död för synden. Det är min seger. För att vad fienden hela tiden gör är att försöka få oss ut ur Kristus. Och han i praktiken, i anden kan han inte, men i praktiken så att djävulen ska kunna komma åt oss. Och han vet våra svaga punkter. Han kan veta om jag är skör för irritation, för depression, för vrede, för något annat. Så frestar han oss. Och då är det ett skydd att jag har dött. Och den som är död kan ju inte synda. Det vet vi. Det är omöjligt. Det går inte ens många att fresta en död. Och lev sedan under den tid som återstår här i köttet. Vi lever inte efter köttet, men vi lever i köttet. Så lev sedan under den tid som återstår er här i köttet. Inte mer efter människors onda begärelser, utan efter Guds vilja. Och för att förstå faderns vilja så måste jag vara i ordet och lära känna Gud så att jag vet vad som är hans vilja. Och när jag hittar någonting i mitt liv som inte är i enlighet med hans vilja, eller om jag gör någonting som inte är i enlighet med hans vilja, så bekänner jag min synd och omvänder mig Och han är trofast och rättfärdig och renar mig från den synden som jag har bekänt och omvänt mig från. Så jag blir mer och mer ren när jag omvänder mig. Vers 3. Ty det är nog att ni under den framfarna tiden har gjort hedningarnas vilja och levat i lösaktighet och onda begärelser, i fylleri, vilt levande och dryckenskap och i allehanda skamlig avgudadyrkan. Alltså Gud vill ha ett heligt folk, ett avskilt folk, ett egendomsfolk som ger Gud ära och respekt. Djävulen är hela tiden ute efter förnedra Gud. Och det gör han ju genom Guds folk. Kan den vara kristen? Händer det något inom kristenheten så sprids det extremt fort. Vi tänker på Knutby. Vilket slag mot Gud. Så att Gud måste få ett folk som inte fienden kommer åt. Inte när vi har stängt dörren om oss hemma heller. Utan vi håller för att vi har dött. Och vi lever avskilt för Gud. Och det största värdet en människa kan få. Vi tror många gånger att det största värdet är det jag visar upp inför människor. Om jag stiger i rangordning. Men det största värdet en människa har, det är det hon är inför Gud. Det fördolda. Det är det viktigaste. För den du är som ingen människa ser, fördolt i relationen med honom. Där du står emot alla onda tankar. Där du står emot alla frestelser. Där du står emot att bli irriterad. Där du står emot synden. Där är värdet i dig. Och då blir ditt liv en predikan inför hela den onda andevärlden. Vem kan predika inför den onda andevärlden? En helig människas liv. Till Guds och Faderns ära. Det här är min högsta önskan. Jag säger det till Gud. Det här är min högsta önskan, Gud. Låt sanningen döma mig varje dag. Låt mig inte somna på kvällen utan att din sanning har dömt mig den här dagen. Så det jag har gjort som inte är enligt med din vilja, att jag får omvända mig. Att jag får bli renad av dig. Det enda jag behöver göra är att säga jag vill inte ha det kvar. Jag kan inte frälsa mig själv. Jag kan inte rena mig själv. Men han gör det. Så jag ber om varje dag scanning, röntgen, genomlys mig och avslöja mig Gud. Det här är min högsta önskan innan han kommer. Och för att få vara ett rent kärl. För att jag älskar honom. Ingen annan anledning. Vers 4. Varför dock förundra sig och smäda er då ni nu inte löper med till samma liderlighetens pöl. Så när människor kommer till dig. Vänner, människor som står dig nära, familj och förtalare till exempel. Så om du går med på det, det är alltid en frestelse att förtala. Om du går med på det, dras du från ljuset ut i skuggorna och längre in mot mörkret. Så stå emot. Säg för jag pratar inte om det här. Jag låter inte det här komma in i min själ. Min själ är en sluten lustgård. Till för min brudgum. Det som tillhör Kristus öppnar jag för. Det som inte får honom med sig stänger jag för. Så att vi visar människor. Jag pratar inte om det här. Jag är inte intresserad. Men det ska göra räkenskap inför honom som är redo att döma levande och döda. Och Gud dömer ju idag. Det känner vi. Jag har aldrig upplevt det så som nu faktiskt. Till att evangelium blir förkunnat jämväl för döda. Det skedde för att dessa, om det än till köttet blev dömda, så som alla människor dömas, likväl till anden skulle få leva som Gud lever. Så att Jesus, när han var i dödsriket, så predikade han evangelium. Ty att evangelium blev förkunnat. Han predikade evangelium i dödsriket, visste det något, innan han lämnade och uppstod. Så predikade han. Och varför gjorde han det? För att de inte skulle evigt förgå. Visst är det enormt. Men det var en engångsföreteelse. Idag ber vissa för döda och använder det här bibelordet. Men så är det inte. Det var en speciellt tillfälle innan han uppstod. Men så nåd att han predikade de glada nyheterna i dödsriket. Det var inte fienden beredd på. Att ända ner i dödsriket kom de glada nyheterna. för att människorna skulle få leva i anden, inte gå evigt förlorade. Men dömas till köttet, till kroppen, det gör alla människor på grund av synden. Men änden på allting är nu nära. Var alltså besinningsfulla och nyktra så att ni kan be. Alltså vi står nära avslutning av den här tidsåldern. Och ordet håller oss nyktra. Och var framförallt uthålliga i er kärlek till varandra. Ty kärleken överskyler en myckenhet av synder. Alltså jag ber om upprättelse över mitt eget liv. Mer nåd, mer frid. Men framförallt mer kärlek. Det är ett nödrop för mitt hjärta. Vi vet inte hur lång tid vi har. Och jag säger så här, Fader, gör mig till ett redskap alltså för din frid och din kärlek. Låt mig aldrig se på människor efter det naturliga. Utan låt mig se människorna genom din död och uppståndelse. Så det är ett nödrop i mig att ta mig vart du vill, Jesus. Till vem du vill, när du vill, hur du vill. Och var kärleken till människorna. Var gästvänliga mot varandra utan knot. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har undfått. Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Och alla har vi gåvor. Och när vi har huvudet på plats, då fungerar gåvorna på rätt sätt. Då är vi verkligen lämmar varandra till tjänst. En kropp med samma huvud. Om någon talar så var hans tal i enlighet med Guds ord. Så nu när jag talar så ska det vara ett med Guds ord. Om någon har en tjänst så sköter han den efter måttet. Av den kraft, inte av sin kraft, utan av den kraft som Gud förlänar, som Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldigt i evigheters evigheter. Amen. Så att Gud i allt blir ärad. Att det inte får vara någonting av oss själva i gudstjänsten. När vi ber för sjuka, när vi talar, vad vi gör. Att det inte är oss. Utan att det är Kristus, så att Gud blir förhärligad genom honom. Inga människonamn behövs. All ära till honom. Vad skönt det är att det blir bortbränt den här längtan efter att vara någonting inför människor. Visst är det skönt? Man tänker istället så här, det är bättre att de ser hur dålig hon är. Så att de inte sätter någon förtröstan till henne. Utan skatten i lerkärlet. Och det behöver jag inte ha del av kärlet för att hitta skatten. Jag behöver inte ha just det lerkärlet som heter det och det. Utan skatten är tillgänglig genom den heliga ande. Alltid. Så att Gud får bygga. Vers 12. Mina älskade, förundrar inte över den luttringseld som är tänd bland er. Och som ni till er prövning måste genomgå. Och mena inte därmed att något förunderligt vederfares er. Så att en reningseld pågår idag. Eld är egentligen dom. Det är någonting i oss som Gud dömer som elden förtär. Så förundra er inte över den eld som du är i. Luttring är rening. Vi behöver renas. Och ju mer renad man blir, ju mer ser man att man behöver renad. Fienden använder brinnande pilar. Gud har en eld som är renande. Djävulens eld förstör, är destruktiv. Trädet brinner inte upp av Guds eld. Men av djävulens eld brinner det ner. Utan ju mer ni får dela Kristi lidanden, desto mer må ni glädja er. För att ni och mån kunna glädjas och fröjda er vid hans härlighets uppenbarelse. Ju mer vi har smält samman, förenats med honom när han kommer, ju mer kan vi glädjas och fröjda oss. Så vi behöver ha framtidsförhållning och veta att jag ska möta Jesus. Och då är det viktigt hur ren har jag blivit. Hur mycket förenad med honom är jag. Och vi alla ska stå inför Kristi domstol. För att var och en ska få igen sitt jordelivsgärningar. Det behöver man tänka på idag. Då är det för sent. Alltså jag vill rätta till så mycket idag i mitt liv. Och jag tänker så här. De flesta av oss kanske har familjer. Annars har vi ändå nära vänner. Men då tänker jag, de som står oss nära, det är där jag vill rätta till allt. Och jag tänker så här som Gud sa till mig för många år sedan. Låt de dina se mig. Och det tycker jag inte att de har gjort än. På det sätt som jag tror Gud vill. Och jag vill. Så det är ett rop till Gud att människor ska få se Jesus. Genom mig. Saliga är ni. Lyckliga är ni. Om ni för Kristi namns skull blir smädade. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar då över er. Vi kommer att bli smädade om vi är helhjärtade. Absolut. Vi kommer lida förföljelse. Vi kommer bli förtalade. Men då är vi saliga. Så att vi inte glömmer det. Att nu har jag tillfälle att vara salig. Härlighetens ande vilar över mig. Det må nämligen inte ske att någon av er får lida så som dråpar eller tjuv eller illgärningsman. Eller därför att han blandar sig i vad honom inte vidkommer. Men om någon får lida för att han är en kristen, då ska han inte blygas utan prisa Gud för detta namns skull. Så att vi inte får lida för att vi är dumma. Det är ju ett rätt lidande. Utan att vi får lida för hans namns skull. Annars ger du inte Gud äran utan tvärtom. Ty tiden är inne. Och jag tror att det gäller nu. Tiden är inne att domen ska begynna. Och det på Guds hus. Och jag upplever det så i mitt liv idag. Och jag tror att alla kan känna det här. Att det är en tid när vi behöver rena oss. Så att vi ska snart möta honom. Så som han är ren. För att jag ska kunna förenas med honom. Vara utan fläck och skrynka. Så måste jag rena mig från det som Gud visar mig. Och det är jätteallvarligt. Och om vi inte omvänder oss. Och renar oss. Så kan vi bli en fara för Kristi kropp. Då avslöjar Gud det. Då blir domen ett avslöjande. Först kommer Gud, omvänd dig. Om inte så drar han undan och avslöjar synden för hela Kristi kropp. Till en varning. Och det här pågår idag. Men om begynnelsen sker med oss, vad blir då änden för dem som inte hörsammar Guds evangelium? Det blir evig dom. Vi döms för att vi ska kunna vara förenade med honom. Och det har ett evighetsvärde. Så vi får vara tacksamma att Gud renar oss. Och låter elden komma på det som ska brännas bort. Precis som guld måste renas i eld. För att slagget ska komma till ytan. Så när vi kommer i eld så kommer det som är i våra själar. Vår ande är ren, men det som är i våra själar kommer upp till ytan. Och på sista 5,5 åren då, så har jag upplevt Guds eld mer än förut. Och sista året har jag upplevt det ännu mer än förut. Det som kommer upp i de här situationerna, att tänka så här, Fader, du är den underbaraste som finns. Du vet vilket skräp som kom in i oss när vi var små. Du vet vilket skräp som kom in i oss när vi var 1 år. Du vet vad djävulen har skadat oss när vi var 2 år. Och du vill ha upp det till ytan och få bort allt som fienden har gjort i våra själar. Och då arrangerar Gud. Han tillåter händelser i våra liv. Som gör att det här gamla smärtan, gamla såret, gamla infektionen kläms upp till ytan. Och kommer till vårt medvetande. Och det blir jättejobbigt. Så plötsligt är allt där. Som det vore nu. Så att det kanske var för 50 år sedan. Och då ger jag det till Gud. Du är min befriare. Och på det här stället blir det kärlek och frid och glädje och rättfärdighet i min själ. Istället för det här. Så det som Gud har klämt upp i min själ. Alltså jag har ju känt av det här. Men det har inte hindrat mitt liv egentligen. Men jag har känt av det, om vi säger cellskräck, alltså bli instängd. Kontrollbehov för att vara trygg. Alla saker ska stå på sin plats. Inte smulor här, utan rent där. Alltså såna här grejer som jag inte har förstått mig på. Som har hållit fruktan i schack. Nu satte Gud mig i situationer så jag kunde inte hålla fruktan i schack. För nu gick det över min förmåga. Det gällde inte längre smulor. Utan det var allvarliga saker. Där jag inte kunde och ingen annan människa kunde heller. Och då, sa det, så var fruktan här. Skräckslagen. Kunde inte försvara mig, inte förklara. Alltså helt panik. Och Gud visade mig 2 tydliga händelser från när jag var liten. Och det måste upp. Gud visste att du hade kommit hit, visste inte jag. Men han visste att det fanns där och att det hindrade mitt liv. Och gav mig tvångsbeteenden ibland. Att när jag ska åka någonstans så ska jag börja kolla att allting är avstängt. Plötsligt när jag har varit hemma hela dagen. Och kollat under låt. Alltså jag har inte vetat, var kommer det här ifrån? Men det kom från fruktan. Och Gud var tvungen att tillåta de här situationerna för att få upp den här fruktan. Och det var fruktansvärt. Det var mer fruktansvärt än vad jag hade kunnat ana. Det var så mycket fruktan, så mycket övergivenhet, så mycket ensamhet, så mycket otrygghet som plötsligt bara steg. Och vad jag nu då känner när det här har pågått så här, alltså det finns kvar, det är inte klart. Men jag känner så här, i mitt eget liv så kommer det upp en annans liv. Och där är en famn som är orubbar. En trygghet som är orubbar. Där ingen behöver ha kontroll mer än han. Där jag kan lita mig ner. Där jag kan lägga mig ner och säcka ihop. I en famn som jag aldrig i mitt liv har känt. Och första gången jag kände den här famnen, det tror jag en vecka sedan. Lite drygt en vecka sedan är det. Och det luktade till och med rättfärdighet. Famnen luktade rättfärdighet. Och jag somnade i den. Och tänkte, det här är livet. Här var livets mening. Men jag lever inte i den. För det är inte klart i min själ. Men jag vet vart vi är på väg. Och för många år sedan sa Gud till mig så här. Ha skygglappar på dig som en tävlingshäst. Så att du inte blir hela tiden uppmärksam på vad som händer åt sidorna. Så du dras åt olika håll. Utan att ha skygglappar så du ser målet. Och kan hela tiden vara på väg mot det. Och då sa jag så här. Men vad är målet? Då sa han så här. Det är min famn. Jag omsluter dig på alla sidor. I höga visan. Ena armen under och den andra runt om. Så får vi ligga i hans famn. Dag efter dag bär han oss. Lovad var det Herren. Inga bekymmer har vi kvar. Han har tagit allt. Inget att vara rädd för. Han är vår beskyddare. Det här livet längtar efter. Och det är på väg. Och ju mer man har haft i sin själ. Fått in under tiden man har växt upp. Så ju gladare blir man. Över att få bli levande. I alla områden. Så att jag kan kontakta min barndom och det är frid. Min uppväxttid, tonår, tiden med föräldrar, tiden med vänner. Allt är Jesus i. Inget svårt är kvar. Allt är över. Allt har han gått in i och flyttat in i. Och tagit ut allt som tog plats i min själ. Det här är extremt. För mig så tacksamt. Så tacksamt. Då känner man sig, det är frälsning. Vem kan göra det här annat än Jesus? Bara. Vi kan döva oss med olika saker. Men en är befriaren. Därför var hemskt att dra människor till sig själv. Jag kan inte befria någon. Utan hans liv i mig kan inte torka snuva på någon ens en gång. Hur kan vi tro att en människa är någonting? Han är allt. Och hans famn är öppen för alla människor. Och han vill att du ska vara en vägvisare. Till den famn du har funnit. Noll religion. Utan den famn du fann. Ska du visa andra till. Hans famn. Det är din kallelse. Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst. Hur ska det då gå med den ogudaktiga syndaren? Varför står det med knapp nöd blir frälst? Är vi frälsta ordentligt? Är vi 100% frälsta i vår ande? Ja. Är vi rättfärdiggjorda? Ja. Vad är det som är knappt när jag blir frälst? Ja. Själen. Och det att komma in i löfteslandet. Alltså för det är så bra för att vara sant. De trodde ju inte på löfteslandet. Allt låg färdigt för deras frihet. Allt var klart. Jesus har redan gjort allt. Det är öppet för oss att komma in och att bli frälst. Men vi har så mycket tvivel, i alla fall har jag haft det. och otro och fruktan som har hindrat. Därför känner man ju så här, man blir med knapp nöd frälst. Men vi som snart är 70, så lite man känner har det kommit på väg, att det tar sån tid. Det tar sån tid. Så med knapp nöd blir vi frälst. Men huvudsaken är att vi blir frälsta. Att vi kommer in som Kaleb och Josua. Även om det är med knapp nöd. Alltså det som efter Guds vilja får lida. Alltså när vi går genom eld. Alltså vi lider inte för att vi attackerade, utan vi lider av det som är arrangerat av Gud. Så må det anbefalla sina själar åt sin trofaste skapare. Allt under det att det gör vad gott är. Så när vi är under eld och under plåga, så söker vi Gud mer än någonsin. Är i ordet mer än någonsin. För att få liv i det som pågår i våra liv. Och i morse skulle jag förbereda mig. Och upplevde Fadern så starkt så jag trodde. Jag kan inte förklara. Så stor skillnad som mörker och ljus. Så stor skillnad. Från ett själstillstånd, normalt mänsklig vardag, till himmelsk himmel i själen. På en stund med honom. Och då tänker jag så här, du är verklig. Till och med du, Fader, kan komma till oss genom anden. Och jag upplevde till och med så här, en hand på huvudet. Kände jag, och det gick genom hela min varelse. Och tänkte, älskade Fader, jag vill vara din. Och ditt folk är ditt. Och vi följer bara dig, Jesus. Och vi är inte till salu. Vi styrs inte av människor. Vi styrs av din heliga ande. Och då var jag i en situation, eller är i en situation, som kan säga är knepig om jag väljer det naturliga. Och inte alls svår om jag väljer det andliga. Och då var det som Gud bara sa, kliv ur båten. Och då sa jag, vad är det för skillnad att sitta i båten och kliva ur? Det är skillnad mellan naturligt och andligt liv, sa Gud. Vandrar du i anden och går i tro på mitt ord, då är du utanför båten. Och om det skrämmer dig och du tänker, det här bär aldrig, för här blåser du fruktansvärt och ingen båt har jag, så hjälper jag dig. Men håll fast det ord du har ljus över. Och då känner jag att jag har det här, liksom båten och ut ur båten. Och ut ur båten så finns det ingenting annat än förtröstan och livet i anden. Det finns bara ordet att gå på, inget annat. Och skulle jag mänskligt säga det här till någon, så skulle de säga, du är galen som kliver ut på ordet. Ska man säga. Så jag berättar inte för någon. Men vi måste ju komma dit. Jag måste ju riskera någonting. Än att jag har både båt och utanför. Utan någonstans måste jag komma ut i andens liv. Och andens liv är ett osynligt liv. Jag ser ingenting vart jag är på väg. Jag har bara andens ledning och Guds ord. Och dit ska vi. När vi ropar på hjälp så drar han upp oss. Så är det. Men vi måste börja när han manar oss. Att lita på Gud. Och då kan jag känna så här. Så mycket tvivel som har funnits i själen. Och vad är det då för tvivel? Är det ond tvivel? Nej, det är tvivel på kärlek. Älskar någon mig så mycket så jag inte drunknar? Det är där det sitter. Finns det någon som bryr sig så mycket om mig så jag inte sjunker? Så det är tvivel på kärlek. På trygghet. På att någon tar hand om mig. Är det någon som har adopterat mig och fött mig? Både och. Han har ju både adopterat oss och fött oss. Är det sant? Har han koll på sina barn? Ja. Så här känner man det i känslolivet. Vet han vad som händer? Och då står det så att allesammans av våra hårstrån, allesammans, är räknade. Varför säger han det? Ja, för att vi ska förstå. Räknar han allesammans? Om vi tappar tre så räknar han det. På alla sina barn. Förstår vi det? Nej. Och då känner jag så här, Fader, när jag förstår kärlek, då är bön ingen kamp. befruktan ingenting, tvivel finns inte. Då är allt som det ska. Och Jesus kom till jorden för att allt skulle bli som det ska vara. Syndafallet rev isär och slet sönder allt. Syndafallet slet isönder hela skapelsen. Slet sönder människan. Hon blev vanskapt varenda en. Allt som inte är fyllt med Guds liv och är i processen av upprättelse är ingenting. Det är vanskapt, söndertrasat, sönderslitet. Därför kom Jesus. För att göra krokigt till rakt. För att göra dem till dem vi är. För att hela de sjuka. Läka våra själar. Allt det här kommer. Det kommer. Det kommer. Gud gör allt väl. Men på grund av vår rädsla, på grund av vår tid i synden och erfarenheter i synden och vi har mött kärlekslöshet, så är vi skadade. Men han har kommit för att göra allt väl. Och när han har fått oss väl, så sänder han ut oss. Så vi får peka på honom som gör allt väl. Så jag tänker så här, alla våra sjukdomar och våra svårigheter kommer att bli bra. Även om vi har väntat i 30 år, 40 år. Om jag tillhör Gud. Så att inte ge upp. För att Gud sviker inte. Djävulen säger, det är ingen idé då. Bäst så länge du har bett så många år. Ingenting händer. Ge upp, gå tillbaka till Egypten. Sök Egyptens hjälp, det går inte. Men Gud kan inte ljuga. Utan om jag håller i ett löfte, hur den ser ut. Och jag hör djävulen dygnet runt. Det här går aldrig. Du är dum som tror på det här. Men har Gud sagt det, finns det hans ord, då är det sant. Och när vi fruktar och tvivlar, då springer vi till Jesus och säger, rena mig från det här tvivlet, rena mig från frukten. Jag såg på, vad heter det här, 700 TV, 700 klubb, 700 klubb såg jag. Såg du kvinnan i rullstol, det var häromdagen? Nej, jag brukar inte titta, men jag hamnade det, hamnade så här. Och det var en kvinna i rullstol som hade suttit i 22,5 år i rullstol. Och led fruktansvärt. Men hon åkte på till olika kyrkor. Och i en kyrka blev pastorn förälskad i henne. Och de gifte sig. Det burit henne då i många år. De dansade. Han bar henne och de dansade. Och hon älskade när han bar henne och de dansade. Men hon gick till... Möte efter möte. Och de slet upp henne i rullstolen och slet upp henne i rullstolen och slet upp henne i rullstolen och hon låg på golvet under 22 år. Alltså till slut bestämde hon sig för att aldrig mer gå på något helande möte, mirakelmöte. Det tog knäcken på henne. Men så hamnade hon på ett möte. Och där hände samma sak. Att en predikant kom fram och slet upp henne. Och hon blev helt förstörd alltså och arg. Och hade hon... Ja, hon tyckte det var ju förskräckligt. Men, och han satte tillbaka henne igen, men så hämtade han henne igen. Och då gick hon ner på knäna och började gå på knäna fast hon inte hade kunnat gjort det. Och plötsligt kände hon en vrede inom sig från Gud. Hon kände så här, så det kom inte från predikanten men det kom från Gud. En vrede. Nu är det nog alltså. Och hon kom upp på benen. Och ut i rullstolen och 3 veckor efter gick hon med sin man. Och sen dansade de och dansade. Och tänkte så här, åh, en himmelsk dans dansade hon med sin man. Va? 22,5 år i rullstol. Men tron hade växt till punkten att vreden kom. Jesu egen vrede. Han röt som ett lejon. Nu är det dags att vara fri. Och det hade ju varit hela tiden. Men tro hade säkert behövt. Men det hade säkert förhindrats av alla dessa uppslitningar. Som inte var ledda av anden. Men det var helt ljuvligt. Och då kände jag så här, ja. Ja. Men det måste komma i var och ens hjärta. Alltså att det måste växa i oss. Jag är fri. Att jag ser Jesus. Du har gjort mig fri. Och när jag inte ser det, att jag inte blir förtvivlad. Utan jag umgås med honom. Till jag ser det. Det är i ordet. Och med honom till jag ser det. För det är inte det viktigaste. Egentligen. Men det är härligt att skjuta tillbaka mot fienden tycker jag. Och demonstrera att Jesus lever. Så. Och att hon fick dansa med sin man. Tycker jag var helt ljuvligt. Så att har du något du står i tro så släpp inte. Utan Låt tron växa på insidan. Och var inte ledsen under den tiden som inget händer. Och du har fruktan och tvivel och otro. Det kommer till ytan och du ger det till honom. Och en dag så är du full av tro. Och Jesus kan ryta som ett lejon. Han vill ha sina barn fria. Han vill göra oss till dem vi egentligen är. Han vill rätta till allt som synden förorsakade. Syndafallet. När djävulen kom in och blev denna tidsålders Gud. Så gick allt upp och ner. Och idag är det ju verkligen upp och ner. Så Gud behöver ett folk mer än någonsin. Men att om man bestämmer sig själv. Jag vill höra ditt ord i mitt hjärta. Och jag vill göra ditt ord. Och nästa gång jag är frestad att bli sur och dum, så låt mig tänka på att snart står jag inför ditt ansikte. Att jag inte gör som Esau, lite linsoppa nu, utan ser det längre fram. Kan utstå korsets lidande och se lite längre fram att jag måste mista min gamla natur för att hans liv ska ta gestalt. Och jag blir den jag är. Tänk att få bli den man är. Vårt rätta jag. Med vårt rätta namn. Vi vet ju inte ens en gång vad vi heter. Vi heter efter vad vi är. En dag får vi det på en vit sten. Ja, det är jag. Jag har ändå fått ett bra namn och du med. Barbro betyder ju främling. En gäst och främling här. Men det rätta namnet när vi får stenen och ser. Åh, det här är jag. Och i evigheters evigheter är det här jag. Tillsammans med min fader. Med min brudgum. Med alla mina syskon. I evigheters evigheter. På en ny jord. Nya himlar. En ny jord. Helt enormt. Det var solförmörkelse igår.
Ja.
Jag satt i bilen och det mörknade faktiskt. Jag tror det var 3:15 så var det mörkare. Det var liksom kväll. Det är roligt med alla tecken. Och så kommer det blodmånar. Det är också roligt. Och första Abib idag firar jag i mitt hjärta tillsammans med honom. Så vi tackar dig, älskade fader. Vi tackar och tackar och tackar. Tackar att ordet ska bära frukt i våra liv. Att vi vill höra och vi vill göra. Och vi vill förbli i ditt ord. Och när vi förblir ska vi förstå sanningen. Och då ska sanningen göra oss fria. Och vi är lärjungar, vi är efterföljare. Och vi vill träna andra till att bli efterföljare. Och vi vill vara föredömen på sanningen, på kärleken. På äktheten i Jesus Kristus. Tack Fader. I Jesu namn. Amen. Vi kommer att börja älska Jesus mer och mer och mer. Kärleken till honom kommer att ta över i våra liv.